Du lyssnar på Yle Vega, Kike Bertel här i sällskap av Petra Villamo, organisationschef inom barnavårdsföreningen. Vi ska fortsätta vår serie med barnavårdsföreningen med andra ord. Välkommen!
Tack, roligt att vara här. Fint samarbete.
Ja, roligt att du är med än en gång. Idag ska vi prata om nyfamiljer, mer specifikt om en sak som det ofta innebär för barn vars föräldrar har separerat. Växelvist boende kallas det.
Mm.
Och för er som inte vet vad det innebär, så innebär det helt enkelt att barnen bor en viss tid hos den ena föräldern och sen en viss tid hos den andra föräldern. Och vanligtvis innebär det vecka-vecka.
Ja, oftast är vecka-vecka den här. Det liksom har visat sig vara en sån ganska lämplig längd om man bor växelvist. Men växelvist boende behöver inte alltid nödvändigtvis heller innebära precis jämnt 50-50. Utan det kan vara till exempel så som mina två yngre barn, att de bor 9 dagar hos mig och 5 dagar hos sin pappa, och vi upplever nog att de bor växelvist.
Just det, ja. Sen kanske det var så till och med att tidigare var det mera att 2 veckoslut hos den ena föräldern och resten av tiden hos den andra.
Ja, den här traditionen med växelvist boende är förhållandevis inte helt ny, men att förhållandevis liksom ny på det sättet att det blir mera och mera barn som bor växelvist hos båda sina föräldrar jämt i olika mängd dagar i sträck, lite beroende på barnet och familjens situation. Men nu är det fortfarande tyvärr, jag säger tyvärr, jag tycker att det är lite tyvärr, att fortfarande så att en del barn bor i huvudsak med den ena föräldern och bara träffar sin andra förälder vartannat veckoslut, om ens det. Ja. Att det är nog ändå merparten fortsättningsvis i Finland som kör med det här liksom ett hem och ett besökshem.
Ja, finns det några siffror på hur många barn som lever i sån här vecka-vecka vardag?
No, jag har inte tillgång till någon specifik sån siffra, men jag vet att skilsmässa eller separation berör ungefär 30 000 barn per år, vilket betyder att vi i Finland har 100 000 tals barn som lever, som inte lever i kärnfamilj eller inte lever med båda sina föräldrar. Så att sådana växelvis boende, så nu handlar det ju om liksom väldigt många barn som växlar mellan hemmen, beroende på sen enligt vilka systemen, som så att säga har 2 hem.
Och vad är de senaste rönen angående hur barnen påverkas av just växelvist boende, om vi pratar just om det här vecka-vecka, att det är jämnt fördelat?
Ja, det finns ju lika mycket åsikter som det finns experter i den här frågan förstås. Mm. Men att om man tittar på forskning från Sverige, där det har forskats rätt mycket i den här saken, och också i Finland där en del forskning har gjorts, så visar det nog starkt på det att barn som inte har möjlighet att bo tillsammans med båda sina föräldrar hela tiden, så har den största nyttan av att bo växelvis med sina föräldrar. Det vill säga, det är en ganska liten skillnad i välmående hos barn som bor med båda sina föräldrar hela tiden och de som bor växelvist. Det vill säga, det bästa är att få bo med båda sina föräldrar, givetvis, om det är möjligt. Men näst bäst så är sen då det här att man får bo liksom regelbundet och mycket. Om det nu sen är 50-50 eller 60-40 eller hur det nu sen är. Men att regelbundet och mycket med båda sina föräldrar, det är liksom det näst bästa alternativet.
Och jämfört med det här så kallade traditionella sättet som var det tidigare, att 2 helger hos den ena föräldern och sen resten hos den andra. Så jämfört med det, har det kommit fram några specifika problem angående just det systemet till exempel?
Nå, förstås finns det utmaningar i det här systemet, men jag tänker att om vi nu talar om varför de här barnen mår bra, så skulle jag nog säga att den största orsaken är att det att man bor växelvis och regelbundet med båda sina föräldrar, så bidrar till att man kan upprätthålla en tät och god kontakt och skapa en god kontakt till båda sina föräldrar, vilket är otroligt värdefullt och viktigt för barn.
Mm. Är det annars någon skillnad på barnets ålder? Att hur tidigt kan man utsätta barnet för sån här växelvist boende?
Det här är förstås väldigt individuellt, och man måste alltid utgå från vad som är bäst just för det barnet eller de barnen i en viss specifik familj. Det finns ganska lite ännu forskning kring barn under 3 år och på vilket sätt det här växelvisa boende påverkar dem, så att säga. Det är mera äldre, lågstadieålder och äldre barn som man har liksom undersökt den här saken kring. Någon liten forskning har nog, eller håller på att göras i Sverige, och visar nog också på att det här växelvisa boende för riktigt små barn också kan liksom vara till deras fördel och vara bra. Men att det kanske som är utmaningen med växelvist boende för riktigt små barn är ju att riktigt små barn har svårt att vara ifrån den, liksom, sin förälder en längre period. Vilket betyder att för att få växelvist boende med riktigt små barn att fungera så behöver man ha ganska täta byten, så att säga, en tät intervall.
Ah, så att det måste vara tätare?
Jo, att en vecka kan vara liksom väldigt långt. Ja. Ja. Och då kanske man skulle rekommendera med riktigt små barn att försöka upprätthålla den där kontakten till den andra föräldern i början när barnen är riktigt små. Möjligen hellre på något annat sätt. Att man skulle träffas oftare och regelbundet. Och sen så småningom övergå till det här växelvisa boende. Men just nu talar vi riktigt små barn faktiskt, ja. Alltså under 3.
Just det.
Men att nu finns det också sådana familjer där man har fått växelvist boende och fungera med mindre barn. Mitt yngsta barn var 2 när han började bo växelvist och inte var det något väldigt stort problem.
Och det var just vecka eller?
Nej, lite mera hos mina barn har alltid bott aningen mera hos mig eftersom de var så väldigt, mitt yngsta barn var så väldigt litet. Ja. Och sen hade det bara liksom blivit av tradition på det sättet, eller den här rutinen har fortsatt. Men att väldigt flexibelt ändå, att alltid i fall av det finns behov av att de ska vara mera hos sin pappa så brukar det ordna sig. De tar gärna emot mot dem där och nu för tiden så lite mera hos mig, men att nästan jämt, skulle jag säga.
Det finns ju säkert all världens praktiska orsaker som gör att man måste lite, kanske att det blir 3 dagar där och lite mer där. Kanske skolans, var man går i skola också påverkar, och även om man bor i samma stad men den andra föräldern kanske bor på andra sidan stan och så vidare, så det påverkar en hel del.
Ja, en förutsättning för att växelvist boende ska fungera så smidigt som möjligt och att man ska kunna fördela barnen riktigt liksom jämnt mellan båda hemmen, så är nog nästan det att båda ska bo nära skolan, nära kompisarna och nära varandra på ett sånt sätt att barnen känner att deras liv är likadant. Deras vardag kan se likadan ut oberoende vilket hem de är i.
Ja.
Att det är nog liksom en av de där kanske viktigaste grejerna att fundera på. Att försöka hålla sig nära varandra men på ett lämpligt avstånd. Men för barnens skull. Att då är de där kompisarna av skolan och den där liksom vardagsmiljön ändå jätteavgörande.
Ja. Finns det annars några rent ut sagt positiva effekter av växelvist boende?
Ja, det tror jag nog. Kanske inte så positivt att man nu ska välja det om man kan leva tillsammans. Men det där, det att folk väljer att skilja sig från varandra och separera, så det har ju alltid funnits, eller så gott som alltid, någon orsak till det här. Vilket ju gör att barnen oftast kanske får ett betydligt mer trivsamt hem om deras föräldrar. Om inte föräldrar trivs med varandra och det är mycket gräl, så det är ju väldigt skadligt för barn att leva i en negativ atmosfär och i kanske till och med lite så här fientlig miljö. Så då tänker jag att där i sådana fall så är ändå kanske 2 hem och det här växelvisa boende en mer positiv sak. Frågar man barn så får man ju oftast 2 julaftnar och mera presenter och oftare åka på resa. Inte alla förstås, givetvis inte alla, men det kan nog ha sådana följder. Nu finns det de barnen som till och med kan vara lite avundsjuka på de här barnen som har 2 hem och 2 olika rum och dubbelt upp av mycket grejer.
Och ibland ordnas till och med julen ändå tillsammans. Jag har varit med om. Jag har varit tomta hos en familj där var föräldrarna var skilda. Men att de ordnar ändå julen ihop.
Jag tror inte alls att det där är helt ovanligt. Inte säkert nu liksom, så att alla gör på det sättet. Men att jag har också hört om sådana här fall och jag tycker att det är beundransvärt.
Lagen kan ju bestämma om gemensam vårdnad av barnen.
Ja.
Men den säger ju ingenting, tills vidare åtminstone, om formerna, att hur man gör det.
Nej, det vill säga enligt lag så då föräldrar separerar så kan lagen, görs det lagligt ett beslut oftast. Man kan också själv komma överens om att har man gemensam vårdnad eller har den ena föräldern då ensam vårdnad. Och i Finland så är det nog gemensam vårdnad som är liksom så här den här, det som man strävar till att det är ganska ovanligt att man får ensam vårdnad om barnen. Då är det nog ett specialfall.
Ja.
Och det här är ju bra. Men gemensam vårdnad, att man så att säga har gemensam vårdnad om barnen, så betyder inte automatiskt det att man skulle ha lika mycket, att barnen till exempel skulle bo per automatik växelvist, utan att det här är någonting som man sen antingen kommer överens om sinsemellan eller med hjälp att man går till barnatillsyningsmannen, eller kvinnan, personen, och gör upp då avtal om hur barnen bor, ifall av att den ena föräldern är skyldig att betala underhåll, hur man ska fira semestrar och dela på jular och nyår och påskar och allt möjligt sånt här. Det är liksom sen skilda beslut som man kan komma överens om. Man behöver inte gå och göra något papper kring det, men att som de flesta kanske ändå väljer sen att göra ett kontrakt kring, så att man vet hur man ska följa det här.
Och det här är en situation som kan ändras med tiden om den ena eller båda föräldrarna sedan hittar en ny partner. De kan ha familjer från förr till exempel. Det kan vara all världens konstellationer där sedan involverade. Och det påverkar sedan personernas semestrar och alla världens andra planer.
Ja, det här nyfamiljspusslet är nog någonting som är ganska svårt att greppa innan man faktiskt själv lever i det. Och när man märker hur många olika människors viljor och önskemål man behöver ta i eller beakta när man gör upp sina planer. Men jag tycker också att det är ganska viktigt att komma ihåg för barn med separerade föräldrar som till exempel bor växelvis, att systemen, om man gör upp ett kontrakt när ett barn är 5, så finns det all skäl att lite revidera det här kontraktet när det här barnet är 15 till exempel. Man ska inte måste liksom följa till punkt och pricka, utan man ska kunna liksom justera och titta att vad är bäst för barnen nu när de har vuxit upp och de har vant sig vid den här situationen. Äldre barn, det är ganska vanligt att de hellre är längre perioder hos sina föräldrar. För flyttande är ju kanske, om man tänker att vi kan nackdela det här växelvisa boende för med sig, så är det ju här att barnen ska flytta från ett ställe till ett annat med jämna mellanrum. Och det betyder att alla deras saker som de vill ha med sig ska också flytta. Och det gäller hobbyn och det är liksom ett ganska stort projekt för de här barnen. För en del passar det riktigt väl och för andra passar det inte lika väl. Mina 3 barn är väldigt olika när det kommer till den här saken. Men jag tycker att föräldrar ska veta att det är ganska klokt att revidera det här och fundera om att, och kanske inom familjen till och med kan det vara så att barnen följer lite olika system beroende på. Men det här ska ju passa barnet, men att givetvis passa in för båda föräldrarna och framförallt i den nya familjen. Det är klart att oftast är det enklare att komma överens om det är bara föräldrarna som kommer överens. Sen när det är så att båda har nya familjer på varsitt håll, så är det många viljor som ska tas nu, som man ska liksom fundera på. Och det är också jätteviktigt att man tar och beaktar alla, också de nya partnerna och de nya partnernas barn, och får det fungerande.
Ja. Och på tal om just skillnaden mellan att ha ett barn som är 5 år och 15 år. Det här med att kunna röra sig fritt mellan hemmen. Finns det någonting man ska tänka på där?
No, jag själv upplever ju att ett barn alltid ska vara välkommet liksom hem. Oberoende om det är min vecka eller mina barns pappas vecka eller så här, så tycker jag att ett barn ska alltid vara välkommet hem. Men det kanske ändå inte behöver betyda att ett barn kan komma och gå precis som det vill utan att meddela eller utan att man kommer överens. Att där tycker jag nog att vi alla har en skyldighet också att på något sätt fundera på att ifall det bor till exempel en annan vuxen i mitt hem som inte är förälder till det här barnet och henne är förberedd på att det är en vecka när mina barn inte är där. Så nu tycker jag att det är schysst att man då kommer överens och meddelar att nu kommer det här barnet, är det okej?
Ja.
Det här är något som diskuteras väldigt frekvent i olika sådana här nyfamiljs Facebookgrupper och saker. Att ska man ha sitt, att får barnen komma och gå som de vill? Många tycker att absolut och alltid att mitt hem är öppet. Och det tycker jag också. Men jag tycker att den där kommunikationen kanske är det viktigaste. Och det är viktigt att den andra föräldern också vet att nu är barnet hos dig men vill komma till mig. Och det är okej. Att det är ändå vuxnas sak att hålla varandra informerade och informera om de här sakerna. Och en vuxen som förväntar sig att barnen är hos den andra föräldern så ska också ha rätt att göra upp vissa planer för de dagarna. Och man behöver inte ha dåligt samvete. Att man kanske inte alltid kan sen säga att jo, kom hit, jag är med dig. Utan nu har man ju rätt så att säga att leva den där barnfria vardagen också. Och då är det kanske den där kommunikationen oerhört viktig. Men jo, jag tycker ju nog att ett barn ska få röra sig mellan sina hem.
Hur är det sen i sådana fall att det kan ju hända att det råder olika regler i de olika hemmen? Och låt oss säga att barnet är tonåring och man gör uppror etc. Och upplever att det ena hemmet är mycket strängare än det andra hemmet. Och av den orsaken kanske hänger hellre i det andra hemmet. Men hur gör man i såna här situationer Riktigt. Ja,
det där är knappast hemskt ovanligt. För att ett barn ska kunna bo växelvis och ha tryggt och bra i båda hemmen, så är den där kommunikationen mellan de båda vuxna så oerhört viktig. Och jag förstår att det är inte alltid så lätt, för det finns en orsak till att man har skilt sig.
Mm.
Men om man som föräldrar hittar ändå ett sätt som man kan kommunicera, för en del så kan till exempel telefon vara, att ringas vara helt omöjligt, och då är det bättre att sköta det per WhatsApp.
Ja.
Och kunna liksom hålla det här. Men jag tänker att det viktigaste kanske i en sån situation är givetvis att öppna hemmet för barnet. Men att ändå inte gå med i den där jargongen att jag kom hit nu för att det är så, pappa är så sträng.
Mm.
Utan att jag upplever nog att vi har, eller jag påstår att vi har en skyldighet att stödja den andra föräldern i hens föräldraskap.
Ja.
Oberoende om det kanske är lite annorlunda än vad man själv. Sen är det ju viktigt att kommunicera med den andra föräldern utan att barnet är involverat kring det här. Att varför ska vi ha så här? Att
ja.
Borde vi hitta ett sätt som vi skulle kunna ha lite mer liknande regler? Men alltid finns det skillnader, och det ska det också få vara.
Ja. Och sen finns det ju till och med sådana situationer där man sedan vistas i två olika länder. Jag kollade, det här var en gång en sån här Facebookgrupp. Och där är en kvinna som just nu bor någonstans i Tyskland och har varit redan separerad en stund från sin tyska man. Men tills nu så har de bott i samma stad. Nu tänker den här mannen flytta till en annan stad med sin nya familj. Och den här kvinnan har inte någon i den staden där var de bor som hon känner riktigt bra. Och inte ens familj från den här mannen, för att de bor någon annanstans i Tyskland. Så nu vill hon flytta tillbaka till Finland, för att här har hon sitt nätverk helt enkelt, sitt stödnät som hon kan ha nytta av och leva lättare helt enkelt. Då flyttar hon bort från barnens pappa. Och från barnets synvinkel så blir det ju krångligare förstås att träffa pappa.
Ja, absolut. Mm. Det där är ju jättesvåra situationer, och jag tror faktiskt att det inte är helt ovanligt att man i Finland också väljer att flytta till en annan stad, och på det sättet liksom, fast man inte byter land så ändå flytta ganska långt ifrån. Det, det förekommer nog, och det här är ju på alla sätt kan man förstå den här föräldern, absolut. Mm. Och man vet ju inte hela bakgrunden till varför den andra har flyttat till en annan stad. Och så här. Mm. Samtidigt så är det ju jätteledsamt för det här barnet. Men jag tänker igen så här att man kan ändå försöka göra det bästa av den situationen. Att om man väljer så här av en eller annan orsak så finns det idag ganska många olika knep att upprätthålla en kontakt trots att man inte liksom kan ses hela tiden. Att med dagens teknik och Skype-samtal och på det sättet ändå ganska lätt möjlighet att också resa mellan olika ställen, så tänker jag att den här kontakten ändå ska kunna upprätthållas till den här pappan hoppeligen.
Mm.
Och sen får man kanske ha såna överenskommelser då att barnet är mera hos den här föräldern i det andra landet under semestrarna till exempel, och skolloverna och så här.
Ja.
Men att inte det kanske till barnets fördel så här spontant, men å andra sidan kan man också jättebra förstå det att om en förälder är alldeles ensam i ett främmande land, i en främmande stad, så kan det också vara till barnets fördel att komma till det landet var den här föräldern har sitt nätverk och känna sig trygg. Att inte, det går inte att liksom dra alla över en kam och säga att det där skulle vara jättedåligt.
Ja, det verkar inte som finnas något perfekta svar.
Det finns lika många lösningar som familjer när det gäller nyfamiljer och sånt här.
Ja. Ännu en sak funderar jag på. Det är det här med att man ibland får nya halvsyskon.
Mm.
Och att träffa dem varannan vecka. Vad finns det där för värld att röra om i?
Ja, det för, alltså, nyfamiljer är liksom en härlig sammansättning av människor när allt går bra.
Mm.
Och det finns jättemycket positiva saker. Och jag tänker att när du frågar vad som var positivt med växelvist boende, så oftast det är det ju så småningom föräldrarnas separation till, om inte nya familjer, så åtminstone att man får nya människor i sitt liv. Och det här är en jättefin sak som man kan uppleva som en positiv grej. Och man kan få bonusmorföräldrar och bonusfarföräldrar och kusiner och plastsyskon och allt det här. Men det är klart att när man slår ihop två familjekulturer och barn från olika familjer plötsligt, utan att de har valt det, ska börja leva tillsammans. Så nu finns det ju liksom underlag för alla möjliga kriser av olika slag. Och, Och det är ju på det sättet att den här dynamiken ändrar också väldigt mycket. Min egen erfarenhet av nyfamilj är just den att det kan vara på ett visst sätt när vissa barn är hemma och sen kommer något barn som har varit hos den andra föräldern och så ändras dynamiken där igen och de här relationerna förändras. Här är det kanske viktigast att föräldrarna i den här nyfamiljen funderar att på vilket sätt ska våra barn vara så att alla ska hinna få vara tillsammans. Men kanske också ha möjlighet att få vara lite ensamma med sin egen liksom biologiska förälder. Och det där, att hitta sådana strukturer som fungerar för alla.
Mm.
Men att här är föräldrarna nog en ganska viktig roll, tänker jag. Och sen också kanske ge utrymme för att barn som så att säga tvingas att leva med varandra så också ibland kanske inte tycker att det är så kiva.
Mm.
De kanske kan vara osams, så det skulle inte behöva vara så dramatiskt. Det är lättare när de biologiska barnen är osams än när de här bonussyskonen är osams. Det är nu bara så.
Man hoppas säkert som förälder att det ska bli familj av det också.
Ja, och det kan det bli, absolut. Ja. Men det kräver betydligt längre tid än vad man någonsin kan förstå. Alltså det tar många år för en ny familj att få en egen familjekultur. Och man behöver aktivt skapa den. Den kommer nog sällan av sig själv. Man måste aktivt göra saker som gör att man börjar känna att vi är en familj.
Ja. Prata mycket och var förberedd på att offra tid.
Mm, så är det.
Tänker jag mig.
Ja.
Petra Villamo från Barnavårdsföreningen, tack så mycket för att du kom hit och pratade om växelvist boende i nyfamiljer.
Tack. Det här är Yle V.